Slaget efter 12 och debatt som vi ska föra här idag, vi ska tala om moderskap, mammaroll och om man får vara en lycklig mamma. Den här sändningen sänds som vanligt direkt som Slaget efter 12 i Yle Vega, men det går om ni vill se hur det ser ut här i studion också att följa via Yle Arenan. Om ni går in på Yle Arenan eller på svenska.yle.fi så hittar ni en länk till det här programmet. Själv är inte mycket att titta på, men vi har förtjusande debattörer här. Säger välkommen till Anna-Sofia Nylund. Välkommen till Slaget efter 12-debatten.
Tack.
Du är, ni är alla mammor.
Ja.
Du är också filmregissör, kulturarbetare. Välkommen.
Tack.
Ida Henriksson, kulturjournalist, teaterarbetare. Välkommen till Slaget efter
12-debatten.
Tack. Charlotte Cederbom, sist men inte minst. Välkommen också till diskussionen. Du är genusvetare, bloggare. Du är författare också, nej.
Nej.
Inte ännu.
Eller ja, alltså snart. Vetenskaplig litteratur.
Just så.
Men, ja.
Välkommen, hur som helst. Stefan Bindiger heter jag. Vi ska prata alltså om en essä som publicerades här på Svenska Yle, skriven av Ida Henriksson som finns här nu. Rubriken, varför glorifierar vi den dåliga mamman i citattecken? Ungefär rubriken. Många har läst den och många har reagerat. Och ni som följer på webben här, ni kan också gå in på en chatt som finns samtidigt nu och diskutera de här frågorna, och vissa citat kan vi lyfta in här, eller frågor om ni ställer kan vi lyfta in i det här programmet och ställa till debattörerna här. Men ska vi börja den här änden, Ida Henriksson, alltså, du har skrivit om dina personliga upplevelser, du och ditt barn. Vilken bild är det du, vad har du skrivit?
Nu, den synvinkeln jag kanske ville lyfta fram, eller jag ville lyfta fram, var den glädje och den positiva kraft som moderskapet och föräldraskapet har fört med sig i mitt liv, och liksom bredda den samhälleliga diskussionen kring hur föräldraskap kan vara. För jag upplever att det väldigt långt idag problematiseras och diskuteras om hur tungt och svårt det är, vilket det förstås också är. Men samtidigt pågår en diskussion om, eller liksom, nativiteten sjunker, det föds allt färre barn i Finland, och så undrar man varför det är så. Samtidigt som sättet hur man pratar om barn och hur man pratar om föräldraskap är väldigt, liksom, betonar de här svåra sakerna med det. Så jag ville kanske lyfta fram det fina och tala för dem, för oss som väljer att identifiera oss med föräldrar och specifikt mammarollen för min del.
Mm. Och det har väldigt många reagerat på, du har fått väldigt många kommentarer. Hejarop, fantastiskt, någon som trivs med att vara mamma, men också en del som tycker då att vad sitter du där och gullar med din idyll här på något sätt, att tänk nu på hur det är. Hur har ni reagerat här, Anna-Sofia Nyholm? Nylund, förlåt.
Jag reagerar så att jag absolut liksom stöder hela den här essén, och jag tyckte att det var fantastiskt att den skrevs, för att jag bejakar olika åsikter helt enkelt om moderskap, och att det kan se ut på miljoner olika sätt. Men samtidigt så kan jag som inte alls identifiera mig med den mammaroll eller den bild som hon målar upp. Och det funderar jag också på, att i vilken position Ida till exempel pratar ut, att hon pratar i den här då essén om att hon upplever liksom att det är negativt, att man inte får liksom då glädjas åt att vara mamma, eller man får inte glorifiera moderskapet och det mammiga och den här modersrollen, utan att det är lite så här skamfyllt och att man ska ut i arbetslivet. Och då tänker jag, som till exempel, jag är född i Österbotten, har nu bott i Helsingfors i 15 år, men att i den kontexten så är det ju helt tvärtom. Då där tycker jag att mammarollen glorifieras, och det finns liksom en väldigt ensidig syn på hur man är mamma. Och då till exempel skulle som ett så här påstående som Ida säger, att man får inte säga att barn är meningen med livet, så där tycker jag att det är så här en självklarhet, så att allt det här andra, den här negativa, så är ju som ett, att man bryter mot det till exempel. Att man får klaga, för att där kanske det till exempel är tabu att klaga. Så det tänker jag att var som en tanke som kom till mig.
Mm. Charlotte Cederblom, vad tänkte du?
Jag tycker också att det är en jätteviktig text som har skrivits, och framförallt för att vi lyfter upp moderskapet som någonting värt att diskutera. Bara det är ju liksom verkligen, du förtjänar all cred i världen för att du skrev någonting som tydligen har liksom berört så pass många att vi står här och får diskutera det. För det tror jag är ett jätteproblem, att vi inte får diskutera olika sidor av moderskap tillräckligt mycket. Och jag tror att de här fina och vackra delarna av att vara mamma som Ida tar upp i sin essä, jag tror att den här sjunkande nativiteten har inte att göra med att vi talar om att vara moder på ett negativt sätt, utan om att samhället inte premierar att vara förälder. Visst, man får pengar för att vara hemma med sitt barn, men det är ingenting som ger någonting man kan sätta på sitt CV eller någonting liknande. Så att det finns jättemycket liksom på en samhällelig nivå att göra, tycker jag, som inte bara handlar om liksom en diskurs där man pratar om moderskap på ett negativt vis. Vilket jag håller med om att man inte gör liksom överallt. Och när jag födde mitt första barn för drygt 14 år sedan, då var det ingen som pratade om det på något negativt sätt överhuvudtaget. Mm. Att då var det liksom verkligen så där att den inte bara trötthet, utan den liksom vanmakt jag kände över att jag inte klarar av att ta hand om mitt barn så bra som alla andra verkar klara. Den hade jag ingenstans att liksom ventilera eller vädra, för att alla andra klarade det ju. Och så visar det sig att alla andra klarar inte heller, utan att det här är liksom sådant som alla kämpar med. Och det tror jag är jätteviktigt att vi får prata om det också. Mm.
Hade du väntat dig att du skulle framstå som supermamman här som liksom inte känner till några avigsidor av mammarollen?
Nej, för det är ju inte alls det jag är. Och jag säger inte att man inte får vara trött. Jag tror inte att det kommer som en överraskning heller åt någon att det är tungt att vara förälder. Det är säkert ingen som får barn och tänker att yes, nu får jag säkert vila jättemycket. Mm. Att jag menar, det är självklart, och på ett sätt jag motsätter inte mig. Jag tycker att tvärtom, också i min text försöker jag lyfta fram det, att det är jättebra att det kom en era där mamma bloggar på något sätt. Eftersom det inte fanns någon annan diskussion så lyfter man själv upp det och börjar prata om det. Och kanske ett sätt att för den diskussionen vidare liksom till en politisk nivå där det också händer saker, där det sker konkreta åtgärder för att göra det lättare för föräldrar att vara bra föräldrar, är att vi också börjar se det som sker inne i den där privata babybubblan som någonting viktigt och värt att diskutera ur 1000 olika synvinklar. Mm. Så jag tycker inte att det finns något rätt eller fel sätt att prata om det. Och kanske det som du pratar om också, att vi alla lever ändå i så pass olika verkligheter och världen blir mer och mer fragmenterad och det finns olika verkligheter och olika bubblor. Att då kanske ett sätt att förstå varandra är att lite öppna upp den egna, och speciellt liksom småbarnstiden är ju en extremt, kan vara en extremt inåtvänd och personlig bubbla. Att på något sätt via kulturen försöka förstå varandra och se vad som händer på olika ställen.
Ja. Alltså historiskt så har ju nog mammor aldrig varit så ensamma med sitt moderskap som de är nu. Mm. Historiskt sett så har det ju alltid funnits liksom ett skyddsnät av sin egen mammas, kanske sin svärmor, andra mödrar i närheten. Och den här liksom, nu att man förväntas sitta och lägga pussel med sitt barn och läsa med sitt barn och stimulera sitt barn liksom hela tiden. Jag kan ju erkänna att jag tycker att det är kul en väldigt kort stund. Mm. Sedan i något skede så känns det som att min hjärna börjar liksom ruttna och rinna ut. Och jag behöver en annan sorts stimulans. Och att vi som föräldrar, och då framförallt ligger ju det på mamman att ta hand om barnet fortfarande, vilket bara det är ju någonting värt att diskutera. Den här ensamma leken där man själv som vuxen ska stimulera ett barn, det tror jag är väldigt, väldigt tungt och ensamt för många. Och när man inte har någon att diskutera det med. Och så, det är ju liksom historiskt sett en nyhet att man som mor ska vara den som leker med sitt barn hela dagarna. Jag tycker själv inte att det är särskilt kul. Men det viktigaste som jag tyckte fanns i din essä är ändå när du tar upp mothering, eller liksom att du gör ett verb, eller det är inte du som har gjort det, men att du tar upp att det görs ett verb av att vara moder i formen att vara den närmaste vuxna till ett barn, och vilket band det kan ge mellan två människor. Och att det behöver inte alls vara mellan en mamma och ett barn, för det är någonting som vi måste arbeta oss bort ifrån, det här glorifierandet av modersbandet, det naturliga bandet mellan mor och barn, för att det behöver inte alls vara liksom där alls. Så det tyckte jag var kanske det allra viktigaste som du tar upp och som vi borde ta fasta på och bygga vidare på. Också på ett samhälleligt plan. Att det där nära bandet till ett barn, att det är någonting som vi borde vårda. Att det inte är, att det är könsneutralt. Att det kan vara en man lika gärna som en kvinna som har det där bandet.
Och att det är någonting... alla mammor är inte kvinnor.
Nej, men precis.
Och så vidare.
Ja. Att det behöver inte alls vara den som har fött fram barnet som har det där bandet heller. Och att det är någonting som man på ett samhälleligt plan behöver liksom stimulera och uppmuntra och göra värt någonting i samhällets ögon.
Mm. Och det är ju inte en slump att småbarnspedagogerna är väldigt, eller en lågavlönad bransch.
Mm. Och nästan uteslutande kvinnor.
Mm. Ja, mm. Det säger någonting om att det här Charlotte,
det jag som då representerar alla pappor i hela universum i den här diskussionen på något sätt. Det är skönt för mig att höra det där också, att min relation med mitt eller mina barn, jag har flera stycken, att den är ju liksom likvärdig. Att det finns ett drag ibland att som man kan man känna att, liksom att det finns en mamma och barn, det finns liksom inget som är som det är på något sätt. Men här är jag, mina känslor och mitt kärlek till mina barn är också, den är liksom likvärdig. Mm. För ibland känns det som att ett faktiskt, särskilt måste jag nu få säga kvinnor, låter ibland som att det är något alldeles så... Jag förstår att jag kan inte föda barn. Det är okej,
okay, fine. Det är inte så himla kul ändå.
Jag accepterar det så. Men jag bara med att för den skulle, att för min relation till mitt barn... Jag förstår att det är ett speciellt förhållande så, men att liksom den, min kärlek till mina barn, den är inte mindre värd. Det är ingen som ifrågasätter det, men det finns en sån dragning av att du kan aldrig komma i närheten till den.
Tvärtom tycker jag idag att det finns en mycket större frihet än det någonsin har funnits att bygga sina familjer och familjerelationer på ett sätt som passar en själv. Att vi har möjlighet att ha familjer som inte alls är kärnfamiljer. Och även om man är en heterofamilj så kan man ändå forma sitt eget föräldraskap på ett sätt som passar en själv, och det tycker jag.
Mm. Men liksom, det här, pudens kärna, eller man ska säga, så alltså, utgångspunkten är egentligen, det var det här att du fick barn, och då när du fick barn du blev positivt överraskad därför du hade hört så mycket negativt. Och lite frågan är varför, alltså, är vi för stränga mot oss själva att inte tillåta oss att det är god ton är att gnälla på att det är föräldrar som man ser framför sig, enorma tvätthögar och en oändlig räcka tråkiga hemmakvällar för vissa och så vidare där. Är det liksom stötande att säga åh, jag älskar mitt barn och det är underbart att vara mamma?
Nej, men jag tänker där också sådär att historiskt så, som du också sa, att när du fick ditt första barn, Charlotte, så då upplevde du inte att man fick säga negativa saker. Mm. Så jag tänker att det är ganska nyligen det har kommit det här att man får klaga och man får ta fram de negativa aspekterna. Och att man till exempel kan säga sådana saker som oj, natt vill jag slänga mitt barn i väggen. Och som ska ha varit tabubelagt för flera år sedan.
Och då kanske inte jag rekommenderar sådär praktiskt.
Ja, precis. Okej, du har erfarenhet. Jag skojar. Men precis, men att det är liksom någonting som har blivit tillåtet. Att det här mammarollen som har varit den heliga modern som vi ser här bakom oss igen.
Renässansmålning eller vad är det, barockmålning här på en Madonna här i bakgrunden. Jag har sett radiolyssnarna här.
Ja, jag tänker att det har funnits två roller för kvinnorna som har varit den här då klassiska, vet du, Madonnan, modern och horan. Och nu på något vis i takt med feminismen så har det här begreppen vidgats och modersrollen har fått också vara negativ. Så jag tänker att det beror jättemycket på det. Men sen vet jag inte också att var är de här forumen också som man upplever att det är så negativa? Att är det liksom, är det bloggar, är det artiklar? Alltså, eller var existerar de här negativa plattformarna? Det undrar jag, för jag själv till exempel läser inte så mycket bloggar. Och sen en annan sak som jag har tänkt på med det här är också att man på något vis delar in så mycket också till vad du sa, att nu för tiden är man mer ensam än någonsin som mamma, och att man kanske sitter då själv med sitt barn, eller som förälder, jag ska inte säga mamma, man sitter själv pappalediga också och bygger pussel, istället för att jag tänker som att eller jag har en sån här idealbild av att förr på 70-talet så delar man liksom det här moderskapet då främst, för då kanske det var mera handla om mammor med andra, och att barnen liksom mera så här hängde med på ens kvällsföreläsningar, eller att man kunde ta med bebisen till jobbet, och nu på något vis så tycker jag att det känns som att det är två olika världar, och det är jättesvårt att få dem ihop. Mm. Och det är kanske någonting som jag också så här läste, eller det var min tolkning av någon form av undertext som kanske också fanns i den artikeln som Ida skrev. Och att det därför också då kan kännas som att man inte får prata om det här heliga moderskapet, för att det är någonting privat.
Mm. Mm. Det där, jag tänker mig bara, nu var ni inne på de här rollerna också historiskt, men att det lite grann är ju den här idealbilden. Att, och i själva ingången som jag funderar på det här begreppet, att det skulle finnas något som är dåliga mammor, dåliga mödrar. Är vi helt överens om vad är en dålig mamma? Det vill säga, av kommentarerna så framkom det lite grann så här att om du jobbar mycket och sen måste du köpa någon som går att värma upp i mikron på vägen hem, och sen får ungarna titta på tv för att du måste ta igen det och dra efter andan efter en lång arbetsdag, då är du så här inte lika bra mamma som den som har kokat ekologiska morötter hemma ungefär. Det är den där moderna clashen som jag liksom läste in lite grann i den här diskussionen.
Men alltså, det är helt förkastligt att värma. Jag kör kallt maten när jag kommer hem. Mina barn tycker ändå inte om varmkorv. Så jag bara öppnar förpackningen om jag har tid. Ibland får de kniva upp den själva. Sen öppnar man bara, alltså, kall korv. Och korv nu för tiden, det innehåller ju nästan allting från kostcirkeln ändå. Det är ungefär 25% kött. Och resten är ju grönsaker och liksom kolhydrater i alla fall. Så det brukar jag köra. Här värms ingenting i mikron på det viset. Men jag tror att alla är dåliga mammor alltid hela tiden, beroende från vilket perspektiv som man ser det. Och jag tror att även de där som håller på och jobbar arslet av sig för att liksom försöka få det att framstå som att de är perfekta mammor, även de inom sig känner att de inte riktigt räcker till. För att vara mamma, åtminstone för mig, det är en konstant känsla av att inte riktigt räcka till. Att försöka sitt bästa, att stretcha sig, att dra ut det allra, allra sista man har och ändå känna att det inte är riktigt tillräckligt. Jag borde kunna göra lite mera. Och det tror jag är en sån här känsla som vi behöver prata mer om, för att jag tror att nästan alla bär på den känslan. Inte varje dag, men ganska så ofta ändå. Jag tror att den är väldigt, väldigt skadlig. Och jag tror att de här diskussionerna om vem som är en bra och dålig mamma bara förstärker liksom den där känslan. Mm.
Och det är ju därför vi måste prata om det och göra någonting också liksom aktivt, för att uppenbarligen är det väldigt många som mår dåligt i sina föräldraroller. Eller det finns också en slags ängslighet, läser jag ur de här kommentarerna. Att liksom, hur kan vi stödja föräldrar istället för att, enligt mig så är lösningen inte bara att chassa alla mammorna ut i arbetslivet så snabbt som möjligt. Det är en lösning för en del. Mm. Men liksom, det måste finnas också någonting annat där vi får existera med våra barn och där vi får på något sätt göra det här aktiva mothering.
Mm. För det kommer ändå, det där pekfingret kommer då genast där. Men tänk nu på då, kvinnans euro är 80 cent bara.
Men jag tänker också den diskussionen att
pensionerna när du är hemma sen, tänk på det, du ska gå i pensionen vacker dag där.
Men som ni sa, det har liksom gått vidare, vi är fortfarande inte där, men att det är att vi alltid för den här diskussionen ur den utgångspunkten, det är ju en patriarkal utgångspunkt också, att, att hemmet är förtryckande och den offentliga sfären är där man ska blomstra. Mm. Att måste vi alltid föra diskussionen ur den synvinkeln, kan vi liksom lyfta den till en ny nivå och utgå från någonting där det är liksom.
Alltså det allra första som måste göras är ju att det ska vara meriterande att vara på föräldraledighet.
Ja.
Mm. Alltså bara en sån sak. Att den mamma som har varit 15 år på föräldraledighet och uppfostrat 5 barn hemma, bara halleluja för dig. Fatta vilken ledare det är, vilken organisatör som kommer tillbaka på jobb.
Man blir så mycket mer effektiv.
Absolut, man klarar sig på 4 timmars sömn, man kan organisera, man kan torka bajs från sitt hår samtidigt som man lagar mat. Alltså verkligen, de där ska ju arbetslivet snappa upp omedelbart, istället för att det ska komma tillbaka någon och säga, ja nu har hon ju inte jobbat på 15 år.
Ja,
det har hon ju dygnet om. Så det trycker jag är det första. Att göra det meriterande att vara på föräldraledighet på ett samhälleligt plan. Mm. Därför att då kommer det också vara flera säkert fäder som känner att det är inte bort från arbetslivet att vara på föräldraledighet. Mm. Utan det är liksom någonting som meriterar för arbetslivet.
Ja. Att man men jag tycker det här är intressant. Därför att samtidigt, nu, rätta mig om jag har fel, men jag känner, jag sätter upp så här fingret i vinden här och känner av vart de blåser vindarna. Men att det finns också där att ska nu de som jobbar skämmas också? Det är inte det också med effekten också. Att, men du som, ja, dina barn är på dagis och du har jobbat. Du har, så där, är man då en dålig mamma?
Ja, men sen, kanske
man
bara ska sluta
skämmas. Ja, man måste inte
skämmas
i alla.
Ja, men, ja. Liksom,
på alla nivåer. Ja. Och på något sätt det att vi pratar om de här olika verkligheterna gör ju att man får en förståelse för den verkligheten som inte är din egen. Mm. Så jag tror inte att det finns någon, på det sättet någon motsättning. Nej. Eller skulle behöva finnas. Nej, det kanske finns
precis,
just nu.
Det finns, men det skulle
och det är det som är
finnas.
Ja, exakt.
Alltså, jag tar gärna till mig Charlottes kostråd här. Alltså, det här min, när jag öppnade knackkorvsförpackningar, de blir aldrig gamla hemma hos mig i kylskåpet.
Nej, nej,
de, de försvinner. Ja. Att, nu har jag då belägg för att det, kostcirkeln är liksom komplett.
Absolut.
Underbart.
Och jag är mamma så att man kan ju alltid lita på allting mamma säger. Det är inte så.
Jag är pappa så jag bara nickar och tackar och tar emot. Så där, så att, men det här, du var inne också på det Charlotte förut, det här att du aldrig räcker till på något sätt. Och det där, där är ju vi män så att säga, mycket mer befriade ifrån. Att, alltså, har ni kvinnor, har ni liksom för höga krav på liksom, vad ni ska vara som mammor? Att, ni vet att pappor liksom, ja, ungarna äter knackor och sådär, jo. Mm. Och ja, nu var de ju med pappa igen då. Och nu fick de ju godis. Känner ni igen det där, antar jag, har ni hört?
Ja, jo. Men jag tänker också att jag på något vis, på tal om dåliga mammor och också på tal om det här höga krav, så innan jag fick barn så bara bestämde jag mig att jag tänker bli en dålig mamma. Alltså att jag var så här att okej, okay, för jag hade panik, alltså det var jag fick panik över innan, var just sånt här att man ska, man får inte ge dem socker för de fyller vid 2 år och de ska bara just äta ekologiska matvaror och så ska de ha vid du såna här kläder som är tvättade i oparfumerad, alltså
förstås,
hela liksom den här, alltså, och sen måste man också ha på en äggklocka när man borstar deras tänder för man ska borsta dem i exakt 15 sekunder och jag var så här okej, okay, jag kommer inte, det här är inte liksom min livsstil, jag är en kaotisk människa, jag liksom själv glömmer bort att tvätta vid fläckar från mina kläder och alltså jag kan liksom inte leva upp till de där kraven. Så om jag då glömmer att ge mitt barn D-vitamin varje dag och inte borsta den ständer varje dag och just ge dem knackkorvar från förpackningen, så tänker jag bara, vet du vad, så här, I do my best. Så alltså, jag försökt lower, alltså sänka mina krav och jag tycker att jag lyckas ganska bra.
Jag respekterar det jättemycket och kommer att gå till graven för allas rätt att vara precis såna mammor de själva vill. Jag är just den mamman som du pratar om, som har en sån här litet timglas hur länge man ska borsta tänderna. Och jag är stolt över det, men jag har igen valt för att jag tänker inte sänka mina egna krav på mödraskapet. Däremot har jag sänkt dem för några år i liksom, min karriär. Mm. Och för att det kändes omöjligt att göra båda 100% samtidigt. Mm. Jag jobbar nog om barnen på dagis 4 dagar i veckan, men det är inte liksom min huvuduppgift i livet just de här åren. Mm.
Men det är ändå så att du känner direkt att det där är ett val du måste göra.
Ja.
Du kan inte liksom både vara vd i ett börsbolag och ha äggklocka och stå med äggklockan när sonen
borstar tänderna. Nu kan man säkert vara en bra mamma, men för att vara liksom, jag tänker att ja, speciellt de där första liksom, åren som är så intensiva. Och att det ska vara väldigt svårt för mig att, det är olika för alla förstås, men att det finns också någon aspekt av en viss liksom, eller man går igenom så många fysiska och psykiska faser. Att sen samtidigt kräva att man är 100% närvarande. På jobbet känns jobbigt.
Men jag tänkte att du sa, Anna-Sofia Nylund, det där att du bestämde dig för att vara en dålig mamma. För jag menar, ni vet här, i begynnelsen var ordet och så vidare. Och ord spelar roll. Och nu konstaterar vi här att alla får finnas. Mamman med äggklockan eller sandvik. Och mamman som inte har det. Men ändå att du liksom sätter det här för, och ord spelar roll, att du säger dålig.
Mm.
Varför är du en dålig mamma för att du inte står med äggklocka?
Men det är precis, eller det vi tidigare också har pratat om, att jag ändå upplever att den fortfarande är den, alltså den globala normen av mamman. Alltså att Idas text blir nästan normbrytande i Idas bubbla eller Idas miljö, för att där är kanske normen att klaga och att liksom klaga på moderskapet, och därför blir din text just i den lilla liksom världen normbrytande, för att du förhärligar moderskapet. Men om vi tittar liksom globalt sett, och vi tittar också, vet du, på hela Finland, så där är fortfarande den normen att, alltså av att den liksom mamma-rollen som vi pratade om här i början, alltså den här kärleksfulla, självuppoffrande, så då i kontrast liksom till det, så blir ju allt annat en dålig mamma. Mm. Och då liksom är det jag förknippar med, att inte fylla alla de här kraven. Och sen tänker jag nu också på så här, det här moderlighet och mothering, som är, jag också absolut håller med att det är ett superfint begrepp som vi skulle behöva använda i alla olika områden i samhället mycket mer, och det är någonting som borde hyllas. Men i min lilla familj, och jag själv har faktiskt aldrig identifierat mig med att vara den som är moderlig, utan jag till exempel tycker att pappan i min lilla familj är mycket mer moderlig än mig.
Mm.
Alltså för att jag tycker att han har såna egenskaper som är vårdande och liksom moderliga, medan jag själv uppfattar mig själv som en mer så här hafsig människa som inte liksom är sån. Det betyder ju inte att jag inte vet du kramar mitt barn eller älskar det och allt sånt annat. Men
jag förstår. Jag är helt mycket mer hönsmamma än min fru. Alltså. Ja. Man säger så, alltså, oroar mig för sådär. Så, medan hon tar ja. Det går nog sådär.
Men därför tänker jag också att kan man inte för en gång skulle ta ett begrepp som klassiskt har förknippats med liksom kvinnliga egenskaper och göra det allmänmänskligt, så att det är någonting som vem som helst kan identifiera sig med.
I den här diskussionen skulle en sak jag skulle ta upp också. Jag anar här ett stråk också av att du är ju själv också debattör. Du diskuterar feminist och sådär. Att det finns reaktioner på något sätt att ungefär så att jag är besviken på dig syster på något sätt, jag trodde mer
lite
om dig.
Lite kände jag att jag blev utkastad ur feminismen.
Ja, att här står du och sjunger ett småborgerligt gullegull familjelivslov ungefär här, och jag hade litat på dig, Ida Henriksson, och vad är nu detta? Är det inte så att du har fått sådana också?
En del, ja.
Ja.
Men alltså överväldigande positivt, sånt som har nått mina öron förstås, att jag har aldrig fått så mycket positiv och igenkännande feedback.
Det är fint, ja.
Men jag absolut också.
Ja, det som jag kanske reagerade starkast mot, som jag upplevde, är att det känns som att den där essän är skriven ur ett väldigt privilegierat perspektiv. Att det finns liksom den här tiden, det finns det sociala skyddsnätet, det finns grundekonomin till att leva ett sånt sorts liv som man skulle vilja ge sitt barn. Men de som inte har liksom hälsan eller skyddsnätet eller pengarna till att ge sitt barn ens ett paket knackkorv, än mindre köpa liksom ekologisk frukt eller göra någonting sånt, och som inte har alternativet att välja ifall man vill vara hemma med barnet eller sätta det på dagis, för att man måste helt enkelt jobba.
Inte har jag heller det alternativet.
Nej, men det men låter jag lite som det från din isä, att det här är någonting som du har valt, och från det som du säger nu också, att du har valt att ha honom 4 dagar till exempel. Medan jag känner mammor som inte har liksom möjligheten annat än att vara den som lämnar barnet först på morgonen och som hämtar det sist på kvällen. Och det är liksom sådana mammor som gärna skammas av sedan mammakollektivet, liksom att nu det där barnet är nog alltid sist kvar där på dagis. Mm. Och den ungen är bara 1 år och den är redan liksom där, att så ska det inte. Och det kanske inte alls behöver vara den mammans val, utan det är liksom det kommer av omständigheterna bara. Och för min egen del så, nu när jag fick mitt tredje barn för 2 år sedan, så var det helt andra omständigheter som gjorde att jag hade en möjlighet att njuta av den här lilla människan på ett sätt som jag var tvungen till att kanske tvinga fram med de första barnen som jag fick söka i väldigt, väldigt små stunder. För att jag hade inga vänner, jag hade inga släktingar, jag hade ingen som kunde hjälpa till. Jag sov inte, jag åt inte, det fanns liksom ingenting. Jag levde bara med det där första barnet utan att ha någon att prata om. Hur jag mådde, hur det kändes, vad jag skulle göra och hur kommer man liksom ur det här. Och när man inte kan språket heller och bor i liksom ett finskt sammanhang, så då har man den muren också. Och i där så finns det liksom inte den här möjligheten att välja att vilja laga ekologisk mat eller inte. Utan det var så där, det finns tyvärr inte nu pengar till att köpa den här medicinen. Att det är nu på det viset. Så det beror nu alldeles på vilket sammanhang man... Jag tycker att alla ska få välja, och jag tycker att det är jätteproblematiskt att man skammar någon. Även de som väljer liksom att verkligen, verkligen satsa på ekologiskt och laga mat och allt det här. Men jag tror att det som provocerade många i den där essän var att för många så finns det inget val alls.
Och det är ju därför de där resurserna måste sättas in för att stöda. Jag skriver ju ur ett, som du sa, väldigt privilegierat perspektiv, och det försöker jag också öppna upp, att man är väldigt, eller liksom, är väldigt inne i sitt eget perspektiv. Men det, liksom, det gör ju inte att de andra perspektiven också existerar samtidigt, och att vi måste kunna ha också flera diskussioner på varandra. Att inte en diskussion måste handla om alla aspekter, utan man kan också välja att nu pratar jag om de här positiva sidorna. Mm. Utan att för den skull liksom förringa det faktum att det behövs jättemycket jobb för att hjälpa dem som inte är i samma privilegierade position som
hörrni, tiden rusar. Jag skulle gärna ta in en fråga som kommit från chatten som pågår alltså samtidigt här. Och den tangerar lite grann det precis vi håller på att prata om här och nu. Och nu har du sagt, Ida, att du har ju barn. Bedyr att du har ju barn på dagis också 4 dagar i veckan. Så där. Men den här frågan får egentligen stå lite så här som en principfråga för en diskussion. Och den är även så här: hur kan man vara heltids hemmamamma och feminist? Kan någon förklara?
Det skulle vara min dröm att ha en fru som jobbar och jag kan vara hemma och få hur många barn som helst.
Du vill bara vara feminist och stanna hemma. Alltså,
man kan väl vara feminist på jättemånga olika sätt.
Just det. Men vi har ju ändå fått sett, så fort vi nu ska liksom dra ut här liksom den här perspektiven och kurvorna, så hamnar vi i det här med att lämna tidigt och hämta sent på dagen. Alltså, det är den här samhälls...
Måste man leva upp till att försöka bete sig så som män har betett sig i alla århundraden för att få kalla sig feminist?
Precis.
Måste man vara den som går till jobbet, den som svär, den som tar ut svängarna, den som står på sig, den som beter sig, den som bufflar på för att få kalla sig feminist? Eller skulle man kunna få krama hjärtligt de kvinnliga idealen som har funnits i århundraden och fortfarande får kalla sig feminist för att man tycker att de idealerna också borde få finnas sida vid sida? Klart man kan vara hemma mamma och feminist.
Ja, absolut. Och jag menar också det att någon trivs som det och mår bra i det är ju inte bort av de som inte gör det på något sätt. Att inte hjälper det de mindre privilegierade att jag också klagar och säger vits i det här skit. Att på något sätt...
Sen tänker jag att en sak, om man då lever i ett heteroförhållande eller också i och för sig ett icke-hetero eller ett homosexuellt förhållande, så det som man, jag tänker också att det kan vara en förstås en feministisk aktion att låta den andra parten också vara hemma med barnet, speciellt om det är då en man, för att det är liksom den här anknytningen till barnet, så det är ju då man får den starkaste anknytningen. Det är ju inte liksom efter jobbet 5 på kvällen för att då sova 7 och på veckosluten, utan det är ju i den här vardagen. Så att det kan jag tänka att liksom också är feministiskt.
Ja, pappornas rättigheter och skyldigheter är helt annat liksom, som precis. Också måste föras.
Och det tänker jag också att kvinnor måste bli bättre, att det inte bara handlar alltid om vad vad kvinnan vill, utan vi måste också kunna ge åt pappan liksom, den här möjligheten. Och om inte vi heller som ger, utan vi bara är så här stubborn och alltså envist håller kvar i att det är så ljuvligt att vara hemma, så då kommer den möjligheten inte heller att öppnas upp. Så.
Kan man säga att då ligger det någonting i den här frågan, kan man vara heltidshemmamamma och feminist på något sätt? Både och. Om det betyder att man tar...
Ja.
Om man börjar sköta allting så kan fara till jobbet och i lugn och ro och komma hem när han vill och lägga fötterna på bordet och läsa tidningen medan frun har lagat maten. Då kan man inte vara feminist och hemmamamma.
Det kan man väl visst vara, om man tycker att det passar en.
Okay.
Varför inte? Alltså alla får väl, för att ifall vi hade sett det som en feministisk gärning ifall det hade varit ombytta roller. Alltså hade det varit kvinnan som kom hem och fick lägga upp fötterna och mannen som hade lagat mat, då hade det varit så här: gud vilken duktig feminist, vad hon har tränat honom bra.
Ja, exakt, vad hon har tränat honom bra.
Och då är det fortfarande liksom någonting som utgår från kvinnan och någonting som hon gör. Men det är klart att den som vill vara hemma och laga maten och pyssla om, gör det. Behöver man lägga upp fötterna när man kommer hem? Gör det. Helst inte på matbordet, för det kan vara otrevligt. Mm. Men liksom, det är väl upp till var och en, tycker jag. Och det är dit vi måste komma. Och jag tror att det är som kärnan i hela Idas essä, eller hur? Att det är dit vi måste komma, att man själv ska få välja hur man vill vara sin, hur man vill bedriva sitt föräldraskap. Att det måste få plats för olika sorters föräldraskap.
Men alltså, kort är det här i slutet. Enligt alla så här internationella standarder som man mäter hälsa och välstånd på något sätt, så är Finland ett av de länder som ligger i absoluta toppen för barn och för mammor och familjer och pappor förstås också. Men alltså, i de här frågorna, vi har det egentligen bäst i hela världen. Det finns många, många, många ställen där det är mycket sämre. Så att, för att konkludera här, borde vi tala bättre om anstränga oss, tala bättre om
moderskap. Det som vi inte ens har pratat om alls idag är ju barnets perspektiv. Att jag tycker att det borde vi också komma ihåg mycket mera. Mm. Att inte bara utgå från att hur jobbigt eller trevligt är det här för mig, utan hur är det med det där barnet som är där?
Ja, och sen tänker jag också där ska jag
de också... De är också liksom fullvärdiga.
Absolut, absolut. Och sen medborgare. Ska jag också återknyta till det vi pratade tidigare här om den här liksom ensamheten. Att det är ju inte som att vi inte har förutsättningarna för en familj att skaffa ett barn eller till och med för en mamma eller för två mammor, utan det är mera kanske det här hur vi sen lever som familjer idag, och det gör vi ju liksom, fast vi inte har barn också, så lever man mycket mer individualistiskt och i sina små lägenheter, att det är kanske det som är det där tunga, den där ensamheten, att istället liksom kunna få dem att flyta ihop det här barnlivet och familjelivet med andra liv och och sånt, tänker jag.
Absolut.
Vi får ta den här ombyggnaden av samhället i en annan diskussion. Idag handlar det om mammor, så barnen tar vi en annan gång också. Säger tack så mycket här till Anna-Sofia Nylund, Ida Henriksson och Charlotte Cederbom som är ett ovärderliga kostråd här också. Det här är Slaget efter 12 och webbstream om modersrollen här på Svenska Yle. Tack för att ni tittade och lyssnade, och ni kan som vanligt alltid se det här på Yle Arenan eller lyssna i efterhand. Jag heter Stefan Winiger, vi ses och hörs igen. Tack och hej!